och välkomna till ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Det är den 12 augusti när vi spelar in det här. Vi befinner oss på olika platser så att vi får återigen be er ha lite överseende med ljudet. Men snart är vi båda tillbaka i vår nya fina poddstudio igen på Regeringsgatan 103. Så det ska bli härligt. Hur är läget med dig, Niklas?
Jo, men det är faktiskt väldigt bra måste jag säga. Jag sitter för första gången någonsin ute på balkongen. Jag har köpt så här poddarm, liksom poddmikrofon och så här, har utrustning hemma också. Så jag har tagit ut den på balkongen. Det är ganska svalt ute, det är ganska varmt inne. Jag har en AC, jag köpte för några år sedan. Det var ett bra pris på den, det är det bästa jag har köpt. För jag kan inte sova när det är för varmt. Men nu sitter jag alltså på balkongen och jag hoppas att det inte ska vara för mycket liv och stoj. Jag bor mitt i en centrumkärna. Men en ganska lugn sådan får man väl säga. Men kommer någon buss i bakgrunden så vet ni varför. Men det är väldigt bra med Johanna.
Härligt att höra.
Hur är det med dig?
Ja, men det är bra. Det är väldigt bra med både mig och mitt lilla nyförvärv, eller vad man ska kalla det.
Är det en avknoppning och särnotering? Jag kan ju också hälsa att jag var på Astrid Lindgrens värld här förra helgen, och då träffade jag på en lyssnare, Elon, som hälsade att han var lite arg på dig därför att han blev så överraskad, snarast överrumplad i här för något avsnitt sen när du berättade om din avknoppning och särnotering. Ja. Så då har jag hälsat det också.
Ja, men det är bra. Det är ganska många som har sagt det faktiskt. Va? Visste inte. Och nej, jag hade ju hållit det lite sådär korten mot kroppen, eller vad man ska säga.
Men du pressmeddelade i podden.
Ja, jag pressmeddelade i podden. Idag tänkte vi prata om något annat som mår slash har mått väldigt bra de senaste åren. Och någonting som vi har sett att det har kommit en hel del frågor kring i Facebookgruppen, och det är investmentbolagen. För de har ju gått som tåget i år och även de senaste åren här. Så pass bra att nu är det ju egentligen bara Investor bland de stora investmentbolagen på börsen som inte handlas till en hög substanspremie. Och vad innebär det här och vad ska man tänka på? När kan det vara okej att köpa investmentbolag som handlas till premie, och när bör man och varför handlas inte alla investmentbolag till rabatt? Allt det där tänkte vi gå igenom lite idag, just eftersom att det har varit en sån het potatis senaste veckorna. Många frågor i gruppen som sagt, det har även varit en del kursrörelser hos investmentbolagen, framförallt kanske hos Latour, efter att DI skrev en artikel, eller det var inte på grund av den artikeln utan var snarare om artikelns innebörd, vilket var att en fond som investerar i investmentbolag hade valt att sälja av sina investmentbolag och istället köpa de underliggande bolagen direkt. Just på grund av att de tyckte att det var för höga substanspremier. Men det här tänkte vi gå igenom lite idag i dagens avsnitt.
Ja, men exakt. Och det är ju egentligen för någon vecka sedan här så pratade vi om turbulensen i Kina, och den var ju aktuell då. Och nu den senaste tiden så har det varit lite aktuellt med investmentbolagen. Och vad jag har också sett när det har skrivits mer om premievärderingarna, att det har varit lite stökigt. Allt är relativt, de har ju gått jättebra i år, de här bolagen. Men här på sluttampen så har det varit några resor söderut lite grann. Ändå efter att många kanske har blivit påminda om att de här bolagen har dragit iväg ganska mycket och man har fått premievärderingar på många håll. Så att egentligen senaste veckorna så har det varit lite stökigare än normalt. Så att man får ju ändå säga att det här är ett tema i tiden. Mm.
Det är det helt klart. Men var ska vi ta och börja då? Men vi kan väl börja lite med investmentbolagen med omkring 13 stycken på Stockholmsbörsen. Och deras avkastning i år och senaste året är ju överlag helt fenomenal. Om vi tittar på Latour till exempel, så ser vi att det är, de har en avkastning year to date, alltså från årsskiftet till idag, på 64% och senaste året då på 74%. Och de följs ju av Svolder med avkastning i år på 57%, Ratos 55%, Kinnevik 49%, Investor 48%, Bure 47%, Lundbergsföretagen 42%. Ja, ni hör ju, det är ju liksom betydligt starkare än Stockholmsbörsen som har gått omkring 30% year to date inklusive utdelningar. Så att de har ju gått väldigt, väldigt, väldigt bra. Och deras underliggande bolag har ju inte haft samma fenomenala avkastning, även om den har varit stark. Och det är ju det som då har fått en del att reagera, och bland annat då den här fonden, Kvartils investmentbolagsfond, som valde att frångå sin strategi med att köpa investmentbolag, sälja dem och istället köpa de underliggande bolagen. Och det här då eftersom substanspremien, som det heter, hade stuckit iväg. Och på ett enkelt sätt, vad är substanspremie och vad är substansrabatt, Niklas?
Ja, men det man kan säga, sparar man i en fond, då har man ju ett NAV eller ett net asset value. När man tittar på sin fond varje dag när fondkursen uppdateras, så är det liksom nettoandelsvärdet av samtliga innehav som den här fonden eller godispåsen har. Men när det kommer till ett investmentbolag så har man ju en substansvärdering på investmentbolaget. Säg att den är 100 kronor. Substansvärde då. Och det innebär att värdet på allt som som det här bolaget äger är värt 100 kronor netto, exklusive alla skulder. Och de här 100 kronorna, i och med att det här är en aktie, ett bolag som handlas på börsen, så är det ju köpare och säljare som bestämmer vad som är korrekt pris eller vad man då är beredd att betala för den här aktien. Fonden, alltid nettoandelsvärde. Värdet på de underliggande innehaven, aktien, investmentbolaget på börsen, köpare och säljare som styr. Jag och Johanna, du och jag kan styra kursen på en aktie. Inte för mycket, det får man inte göra, men det är du och jag som, och alla andra där ute som bestämmer vad man är beredd att köpa och sälja en aktie till. Och är det så att man då står beredd att köpa det här investmentbolaget till 101 kronor trots att substansvärdet är 100 kronor, ja, då blir det ju en premievärdering. Jag betalar ju 1% mer än vad bolaget säger att tillgångarna är värda. Och betalar jag 99 kronor, ja, men då betalar jag ju 1% lägre, 1% mindre än vad bolaget säger att de här tillgångarna är värda. Och historiskt har vi ju vant oss vid att de flesta investmentbolagen har dragits med substansrabatt. Och det brukar man säga handlar om att investerarna ifrågasätter om ägarna bakom bolaget, i princip alla, så samtliga investmentbolag på börsen har ju stora starka huvudägare, huvudfamiljer. Det är Wallenbergarna när det kommer till Investor, och det är Stenbecksfären när det kommer till Kinnevik, och även om de har släppt greppet lite grann styrelsemässigt i alla fall. Sen har vi Fredrik Lundberg när det kommer till Industrivärden och Lundberg och så vidare och så vidare. Och här är det klart att man kan ju fundera lite grann kring äger de och driftar de det här bolaget för att de vill skapa så mycket aktieägarvärde som möjligt, eller är det för att de vill behålla inflytande till svensk näringsliv och makten som kommer med det här? Men den senaste tiden så har ju dels nummer ett, investmentbolagen har blivit oerhört populära bland nya sparare på börsen. Vi säger ju ofta att det är bra nybörjaraktier. Det är bra aktier för mer erfarna gamla rävar i gamet också, för att de har varit väldigt värdeskapande över tid, desto mer än börsen. Men ett väldigt stort intresse för investmentbolagen har förmodligen lett till att väldigt många köpt de här bolagen, och det har tryckt ner den här substansrabatten, skulle jag säga. Plus att både exempelvis Latour nu, som är högst upp på listan i år, men även Investor har ju börjat redovisa justerade substansvärdesmått, där de också värderar den onoterade delen. Latour har ju ett 70-tal bolag i sin onoterade del och Investor har Patricia Industries. Nu har man sålt av Grand Group och som ägde Grand Hotel och de där pengarna ska man sätta i arbete och sådär. Det har också på marginalen gjort att de här substansrabatterna har krympt och krympt och liksom krupit upp mot nollan och blivit premievärderingar då på sina håll. För att investerarna också har fått en bättre känsla för vad är de här fluffiga, onoterade delarna värda egentligen. Men som avslutningsvis, lång monolog, skulle man ha en lägenhet som är värd 1 miljon, ja, skulle du betala 1,1 miljon för det här, då betalar du en premievärdering mot substansvärdet. Och köper du lägenheten för 900 000, ja, men då är det en substansrabatt förenklat.
Mm. Och allt det här, om det är rabatt eller premie, det går ju att hitta på en sajt, nämligen ibindex.se. De sammanställer det här, hur de olika investmentbolagen handlas. Och går man in där nu, då ser man till exempel att Latour, som vi pratade om, som har gått så fenomenalt bra avkastningsmässigt sedan årsskiftet, de handlas nu med en premie på nära 75%. Det vill säga 175 kronor när underliggande bolag är värda 100 kronor. Så att ja, där finns det ju en viss liksom då förväntan, om man säger som så, att ledningen i det här investmentbolaget ska göra så fantastiskt bra affärer så att det är värt att köpa aktien till den här premievärderingen. Och det kan vi ju se i andra investmentbolag också. Att det är ganska saftiga premievärderingar. Men något som kan vara värt att kika på då, det är hur stor andel av portföljen hos det investmentbolag man är nyfiken på, hur stor andel som är onoterad. För det är så att det bara är i princip noterade innehav. Ja, men då kan man ju fråga sig, då är det ju ganska lätt att kopiera portföljen. Då kan man ju kanske tänka sig att man ska vara lite mer försiktig innan man springer och fyller på väldigt mycket i bolag med höga premievärderingar. Medan som det är ett investmentbolag som har en stor del onoterat som man inte kommer åt som vanlig privatsparare annars. Ja, men då kanske det finns fler skäl att vara okej med att köpa ett bolag med en ganska hög premievärdering. Så tänker i alla fall jag.
Jo, nej, men det är ju helt rätt sätt att tänka på också. Här kan vi säga Latour då, som har gått bäst i år. Där har vi också en stark huvudägare i form av familjen Douglas med Gustav Douglas. Och det här har ju varit en enormt värdeskapande resa. Nu kan någon också fråga sig, Douglas, är det rätt uttalat? Det är faktiskt det.
Jag tänkte just, jag förstod att det var rätt uttalat. Jag tänkte, det här har Niklas koll på. Det har han snappat upp eller kollat upp eller så. Men hade jag sagt det nu hade jag ju sagt Douglas, men då har jag fel alltså.
Nej, men det är samma sak, det många också säger, Dinner och Gerge och sådär, och det är Dinner och Gerge. Men sådana där är enda sättet för mig i alla fall att få koll på sånt där, det är att snappa upp det när någon från bolaget pratar om det, eller i sådana där sammanhang, snarare än att fråga. Jag brukar fråga om vi gästas av bolaget, så brukar jag fråga. Men det här är ju såklart väldigt intressant, och jag menar, som sagt, det är många starka huvudägare bakom de här bolagen, och som du är in på här med premievärderingar, allt det här med premievärderingar tycker jag i alla fall började en gång i tiden med Melker Schörling. Där hade man väl 4 stycken noterade innehav i portföljen. Jag menar, det är ju inte jättesvårt att köpa 4 noterade innehav själv. Där, jag tror att den premievärderingen var kanske på 7-8% eller sådär. Det var ju orimligt på den tiden. Men som du var in, men samtidigt så hade han ju en rejäl affärsnäsa också. Så att här kanske det var människor som tyckte att ja, fast jag är ju inte så där jätteaktiv i mitt aktiesparande. Jag vill ju ha dem där över tid och sådär. Och jag vet att han har en affärsnäsa. Och gör de ytterligare ett förvärv, ja, då kommer ju jag få köpa dyrare. Även om de köper och investerar i ett noterat bolag, så kommer den förmodligen sticka lite grann för att det är en kvalitetsstämpel att Melker Schörling har gått in i bolaget och jag kommer få betala dyrare. Så det kan ju vara en rational i sig, men annars så finns det ju få rationella argument till varför man ska köpa ett investmentbolag med hög premievärdering om allting är noterat i portföljen, speciellt om det bara är 4 innehav, då är det inte jättesvårt att replikera. Men och här är det ju, jag vill också säga med Latour då, att jag tror att någonting som skärmar många är ju att det här har varit det bästa investmentbolaget på börsen då. Egentligen hade du investerat, det räcker med 10 000 kronor 1985 där i slutet när de kom in på börsen, så hade du varit stormrik idag. Du hade inte behövt lyfta ett finger till. Det har ju varit en oerhört värdeskapande resa, vilket jag tror inspirerar väldigt många. Och det här har inte minst skrivits om i Dagens Industri också, som har skrivit ett stort uppslag om det här. Och jag tror att de tog en siffra, jag kommer inte ihåg vilken det var. Det var inga jättebelopp i alla fall. Och det var liksom hundratals miljoner idag. Om du hade börjat med att säga att det kanske var 100 000. Man kan nog leta upp den artikeln. Nåväl, det har varit enormt värdeskapande. De har legat på en 22-23% om året. Och sen mitten, slutet på 80-talet, det blir väldigt stora belopp. Men jag är helt inne på din linje här, att ju större onoterad del som investmentbolagen har, ju större del som man inte kan replikera, desto mer argument och skäl är ju att köpa investmentbolaget. Och då kanske man också kan acceptera en viss premievärdering, för att vi ska ju också vara varse om att det finns dolda värden, tillgångar i de här investmentbolagen där man ser att något bolag kanske noteras på börsen, eller det kanske är någon SPAC som intresserar sig lite grann för ett innehav eller sådär. Och så får man veta att hoppsan, jaha, de ville betala X kronor och vi trodde ju bara att det var värt Y kronor, så att här fick man göra en rejäl uppvärdering av värdet. Den typen av potential finns ju också, och du kan inte replikera den exponeringen om det är onoterade innehav. Så det är ju ett, där kan det finnas själva argument, men man kan inte betala hur mycket som helst.
Nej, visst är det så. Det kan i alla fall vara bra att ha lite koll på vad det innebär och göra så pass mycket efterforskningar som kan vara rimligt. Ett sätt att ta reda på vilka underliggande innehav det finns i ett investmentbolag, det är att gå in i Avanza-appen, skriva in till exempel Investor, tar vi det som exempel, det största, och så på översiktsfliken scrolla ner, då kommer bolagets topp 10 innehav. Då ser man att Atlas Copco är Investors största innehav, utgör 17%, sen kommer Mölnlycke onoterat 13%, sen kommer EQT 12%, ABB 11%, AstraZeneca 7%. Och det här kan man då göra på alla investmentbolag, bara för att få en snabb översiktsbild av vilka är de 10 största innehaven, och är det liksom noterade bolag eller är det även lite annat?
Ja, och den som är lite putt också på att man backade från de här noteringsplanerna och inte satte Anticimex på börsen, där kan man ju få en försvinnande liten andel via EQT, och det får man ju via Investor. Men nu finns ju även EQT på börsen då, så att där kan man ju såklart även få lite på marginalen mer exponering mot Anticimex då, genom att köpa EQT direkt. Det har du ju också private equity. Det där kom ju till börsen, det är ju inte alls länge sedan, det är väl 2-2,5 år sedan kanske. Allting är ju pre-pandemic förvisso, det är mycket av det i alla fall. De fick 40 000 nya ägare i noteringen och 30 000 kom från Avanza, så att det är ju många av våra avansianer som är aktieägare i EQT. Men tycker du att man borde göra några förändringar? För den här frågan får man ju ofta. Nu ser vi höga premievärderingar och sådär. Bör man agera som långsiktig småsparare?
Så det är omöjligt att så här säga det. Det är omöjligt att se in i framtiden. Jag tycker att du sa ett viktigt ord där i din fråga, som långsiktig småsparare. Och långsiktig, är man långsiktig, då tycker jag kanske inte att man behöver agera. För att jag tycker att den här frågan var ju uppe för ett år sedan också, och då pratade folk om att det är alldeles för höga premievärderingar i investmentbolagen, sälj dem. Sen dess, vad har hänt? Ja, de har gått som tåget, utklassat börsen. Jag säger inte att de absolut kommer göra det kommande år eller så. Jag försöker bara sätta fingret på hur svårt det är att hitta rätt i den där tajmingen. Och som du har varit inne på också, det är svårt att helt replikera många av investmentbolagen. Och, ja, nej, då tycker jag kanske att man som långsiktig inte behöver göra så stora förändringar. Däremot kanske jag personligen äger både Investor och Latour, kan jag säga. De är så pass stora så jag kan nämna det. Och jag har inte gjort några försäljningar där. Nu har ju inte Investor har ju inte den här jättehöga premievärderingen. Men hur som haver, jag har inte gjort någon förändring i mina investmentbolagsinnehav, för att jag vet helt enkelt inte, är det exakt bäst timing nu eller är det om en månad eller var det för en månad ago sen? Ingen aning, men jag är långsiktig och planerar inte att göra några sälja av de närmsta åren, så att de får ligga. Men däremot kanske jag skulle vara lite försiktig innan jag köpte vissa investmentbolag idag. Så lite inkonsekvent, men så tänker jag.
Nej, men, och det finns ju ingen facit i den här frågan, men jag tänker någonstans så här att ska man investera ett större belopp idag och gärna vid ett enda tillfälle, vilket vi sällan eller aldrig rekommenderar, utan snarare liksom pytsa ut det, där kanske man ska vara desto mer försiktig ändå. Jag tänker någonstans att den här premievärderingen, det kommer och går. Man ska ändå veta att det här är ju medialt godis. Därför att de här bolagen är väldigt populära bland sparare. Och det innebär att de artiklarna blir oerhört lästa. Det här dramaturgiska sötman i rubriksättningen som vi brukar prata om. Men här så tycker jag inte att det är fel. Jag tycker att det är bra att man skriver om det. Medialt så vet man också att de här
Rasrisk i småsparfavoriter.
Ja, och det här kommer från tid till annan. Jag menar, jag köpte jättemycket investmentbolag i en av mina sparformer under kraschen. Då var det inte alls på samma sätt. Det var väl inte för någonting i och för sig. Och nu pratar man om premievärderingar här, att de är höga och så här. Det här kommer att gå lite grann. Så just det här vi har pratat om, att vara långsiktig, om man nu är det. Det kan ju kännas ibland som en trött klyscha, men det är ju för att det fungerar. Det är ju ungefär samma sak som en pasta bolognese. Man vet vad man får och den är väldigt bra. Och man förändrar inte receptet bara för att få till en twist och en ny spännande artikel. Utan så här, det är vad det är och man vet vad man får och det är bra. Men jag tror att just det där, ska man investera ett större belopp på en gång, var lite försiktig med de som har en hög premievärdering. Och sen ska man också vara medveten om att i och med att många av de här bolagen har gått från substansrabatter till premievärderingar, så har man liksom uttömt lite grann av den stöttande komponenten till totalavkastningen. När vi pratar totalavkastning så brukar vi prata om kurstillväxt och det som driver aktier långsiktigt är vinstutveckling. Och i investmentbolagens fall så är det ju substansvärdet som driver utvecklingen. Ett investmentbolag kan egentligen inte styra över huruvida det är substansrabatt eller premievärdering. Inte i en stor utsträckning i alla fall, utan det man kan göra är att man fokuserar på everyday business, man försöker skapa värden och det syns i substansvärdet. Sen om marknaden tror på det, man tycker att det är ett bra management, de verkar göra allt som allt är rätt så att säga för att skapa värde till aktieägarna, etc. Då kommer ju förmodligen också göra bra affärer, så då kommer ju substansrabatten krypa upp mot nollan och kanske blir en premievärdering, säger jag, som att det är normalt idag. Det var inte normalt för ett antal år sedan. Men det är substansvärdet de kan styra över. Så, kurstillväxt, att aktien stiger, utdelning, plus att vi har den här substansvärdeskomponenten. Och alltid när vi pratar aktier så finns det ju en multipelkomponent, alltså hur värderar man en aktie. Men en aktie som kostar 100 kronor och har en vinst på 10 kronor och värderas till 10 gånger vinsten, ja, den kostar ju 100 kronor. Om det är så att börsen får för sig att det här är ett ultrakvalitativt bolag, vi ska värdera det här till 20 gånger vinsten, ja, då kommer ju aktien stå i 200 kronor. Vinsten har ju inte ökat, det är bara värderingen av vinsten som har ökat. Nu känner det sig som att jag liksom grottar ner mig i något sidospår här. Det jag vill säga är att man inte kommer kunna förvänta sig att den fallande substansrabatten kommer att stötta avkastningen härifrån och framåt. Låt mig ta ett exempel för att göra det lite mer konkret. Dina och mina föräldrar, jag är garanterat övertygad om att dina föräldrar har sagt till dig att ja, Johanna, när vi var, du ska bara veta, när vi köpte bostad så var räntorna 14-15%, och sen säger de inte att inflationen var jättehög. Men fallande räntor från att dina föräldrar köpte bostad till idag har ju varit ganska rejält stöttande för fastighetspriserna.
Ja, no men, shit.
Men vi kommer ju inte se den stöttande rörelsen från dagens räntenivå och framåt.
Nej.
Och det är det jag menar med investmentbolagen här också. Ja, vi har sett substansrabatter på Investor. Hade 30% för ett årtionde sedan när jag var med Unga Aktiesparare där, och vi frågade vad beror det på. Han sa, ja men frågar du mig så frågar jag dig. Man visste inte, det är klart att det fanns man kunde spekulera i, och det här med maktsfär och sådär. Men det var så det var. Nu är det inte så. Men den resan till nollan kommer vi inte upprepa på riktigt samma sätt. Så det finns ju snarare en risk att det blir en motvind, headwind, en medvind, tailwind. Så man ska inte räkna med den fortsatt.
Nej, det kommer inte vara något stöttande och ge en extra skjuts, helt klart inte. Men med det sagt, vi har inte haft sjunkande bostadsräntor de senaste 5 åren. Då har de legat ungefär där de ligger nu, och vi har sett bostadspriserna fortsätta ticka uppåt, så det finns ju andra komponenter också. Men helt klart, man ska nog vara lite försiktig med investmentbolagen med de högsta premierna i dagsläget, och kanske vänta in ett lite bättre ingångstillfälle. Men man kanske inte ska alltid tro att man kommer få allt till rabatt. För det kan ju vara så också att, som du säger, man har blivit bättre på att visa sina onoterade innehav och så vidare. Och då kanske det inte, ja, det kanske kommer dröja innan de handlas till rabatt igen.
Ja, och här får man nog vara ärlig mot sig själv också. Tror man sig att man kommer att följa det här löpande, fine. Tajma det om du vill, men de flesta gör nog inte det. Och då kan man nog kanske lura sig själv lite grann, så sparar man liksom löpande, man köper lite nu och då och så där. Man har de här i portföljen, man ser de där. Ja, men då tycker jag absolut att man kan passa på när det kommer såna här dagar som när Bure och Svolder senaste tiden. Det har varit dagar där de har varit ner 6-7% och det har skrivits i media om premievärderingarna och sådär. Och det är ganska rejäla nedgångar ändå, men så tittar man ju på hur de här bolagen har gått sedan årsskiftet, och inser man ju att det har ju varit ett investmentbolagsrally. Och jag menar, Johanna, jag ska inte backa bak jättelångt, men 2015 hade vi 467 000 kunder, och nu taktar vi mot 1,6 miljoner. Och många av de här vet att, eller vi taktar mot 2 miljoner skulle jag vilja säga. Många av de här vet att det här är bra nybörjaraktier, men även bra för alla, i och med att det har varit bra avkastning över tid, så att säga. Så att många köper ju de här. Och jag tycker någonstans, du var ju in på det här, att det man nu kan göra framåt är att skapa ännu mera värde. Och vi har ett Investor då som de är jättestora idag redan, men det händer mycket inom Patricia Industries. Man säljer av Grand Hotel, man får de här pengarna, man sätter dem i arbete. Kinnevik är inom ytterligare en transformation, mindre snabbväxande techbolag. Ta ett VNV Global, en sån där som flyger lite grann under radarn. De är också in i Babylon och Voi, som antingen älskar man eller så hatar man Voi och dess gelikar. Och Bure och Svolder investerar lite mindre bolag och sådär, som brukar kunna springa lite snabbare över tid. Så att det händer ju en del i bolagen ändå.
Ja, det gör det. Det gör det absolut. Så att det är ju intressanta bolag som jag helt klart tycker att många gör rätt i. Att man har ett litet extra öga på. Just för att vi också vet att det kan vara lite sisådär med riskspridning i mångas portfölj, och då är väl ett eller två eller ett par investmentbolag ett alldeles utmärkt sätt att på ett enkelt sätt förbättra det här med riskspridningen.
Ja, och här kan vi också säga att sen ingången av 2020 så har det genomsnittliga investmentbolaget hos oss på Avanza fördubblat sin ägarbas. Då är det genomsnittliga. Det finns de som är uppe på en 2, 3, 4, 500% fler ägare. Så att det har ju varit ett ägarrally också, får man ju helt klart säga. Och det finns alltså en anledning till det som jag tycker lite grann är intressant också. Det är ju att det finns en del fonder. Spilten Aktiefond Investmentbolag är väl den mest populära. Så det är väl den mest populära fonden på vår plattform. Investor är den mest populära aktien. Och Spiltan Aktiefond Investmentbolag är den mest populära fonden. Och då bara där hör man ju liksom båda vittnar ju om investmentbolagsfokuset. Och den här siffran tog jag ut för några dagar sedan. Men redan då hade vi 453 000 kunder i Spiltan Aktiefond Investmentbolag.
Det är galet. 453 000, det är... Ja,
det är ganska många.
Ja, det är ganska många. Och jag är ganska förvånad, Niklas, över att du inte sa 452 998 utan att du faktiskt avrundade för väldigt sällsynt, måste jag säga, att du avrundar.
Ja, men jag kände mig lite hosig så jag avrundade uppåt. Och jag höll koll på dig faktiskt här tidigare när vi pratade om avkastningssiffrorna year to date. Jag tänkte undra om hon ger decimalen eller inte.
Det gjorde jag inte.
Nej.
Jag försökte avrunda rätt hela tiden enligt sådär.
Ränderna går aldrig ur. Det är det som är härligt.
Nej, det är det som är härligt. Innan vi pratade inför den här podden sa du något till mig, Niklas, som jag helt klart tycker du ska nämna även i podden. Det var att man ska inte stirra sig blind på investmentbolag, utan det finns väldigt snarlik bolagsform som också kan förtjäna lite kärlek eller lite publicitet i alla fall. Nämligen, vad heter det, investeringsbolag och förvärvsmaskiner och de aktierna. Vad menar du med det?
Jo, nej, men alltså vi fastnar lite grann kring investmentbolag. Men det är klart att de här bolagen har ju funnits i alla tider. Investor från 1916 och industrivärlden över från 1944. Så det är jättegamla bolag, och här är bankerna egentligen kopplingar ända bak till Krügerkraschen. Och det bankerna satt på enorma säkerheter, och det fick man inte göra. Så att här avyttrar man de här liksom säkerheterna, alla aktierna i de här bolagen som man då fick och kom över i kraschen och satte dem i egna bolag. Det här som föddes som investmentbolag. Och det är kanske därför också som det är ganska unikt det här runt om i världen. Det finns en global investmentbolagsfond också från Spiltan. Så att det finns ju några runt om i världen, men det är inte jättevanligt ändå, får man väl faktiskt säga. Nåväl, investmentbolagen, de är inte jättemånga till antalet. Vi vet vilka det är på ett ungefär. Men sen har vi de här investeringsbolagen och förvärvsmaskinerna, och egentligen är det väl lite grann sak samma. För det du vill ha, det är en hyggligt stark huvudägare, de har en bra affärsnäsa, de kan göra goda affärer, och du får ett bolag som äger många andra underliggande bolag. Jag menar, vår kära huvudägare Creades med Sven Hagström är ju inte ett investmentbolag, som är en skatteteknisk term, och det finns vissa villkor för att man ska ha en investmentbolagsstatus, utan det är ett investeringsbolag. Vi har Patrik Wallén är ju väldigt aktiv i sociala medier, Twitter, pratar mycket och väldigt intressant att dela med sig mycket. Han företräder ju Volati. Och det är ju en industrigrupp, kallar de det för. De äger ju också en herrans massa bolag. Och investeringsbolag kontra förvärvsmaskiner, om jag måste fundera kring skillnaden, så känns det som att investeringsbolagen kanske är mer förvaltande, äger över tid, medan förvärvsmaskinerna, som det låter på namnet, mer har förvärvskomponenten som en aktiv del av affärsmodellen och förvärvar på löpande band, så att säga. Och då får vi ett mycket större universum. Men ofta så pratar man om Indutrade, har blivit ett stort bolag nu, väldigt stort bolag. Vi har Lifco, jag har haft en fantastisk utveckling. Idun Industrier kom till börsen nyligen, via oss faktiskt. Där äger de ju bolag som är liksom, ska man säga, nanocaps, jättesmå bolag, som har förmodligen en fin resa framför sig, givet att man prickar rätt, i och med att det är enklare för ett bolag som är värt några 100 miljoner att gå 100 gånger pengarna än ett bolag för 100 miljarder att gå 100 gånger pengarna. Det är lite tuffare. Dock ska väl utsvävningsmässigt tilläggas att de här stora bolagen, ja, men de kan ju faktiskt också vara värdeskapande. Men där ser vi ju ofta att de avknoppar och särnoterar bolag. Och där är det ofta svårt att räkna hem alla de här avknoppningarna, särnoteringarna, när man ska försöka bedöma liksom, vad har jag som ägare av Electrolux, som är en moder till ohyggligt många bolag på börsen. Vad har jag fått för totalt värde och avkastning? Ja, det är ganska svårt att räkna på. Nåväl. Och sen har vi AdLife, AdTech, så att, för att nämna några så att säga, bara för att få tankeverksamheten att gå igång lite grann. Det är inte investmentbolag per se om man tittar på Skatteverkets definition, men de agerar ju lite grann på samma sätt. Och då växer universet också.
Visst gör det det, och jag vet att nu ska jag inte liksom uttala mig för mycket och blotta min okunskap, men det finns ju ett par bolag, när vi talar till exempel, så vet jag att de har ju dels många typiska verkstadsbolag eller bolag som säljer till industrin och så vidare, men så har de ju också en del inom medicinteknik och den delen, så att man har lite olika bolag inom olika konjunkturer. De är väldigt konjunkturberoende, medan bolag som kanske inte alls är lika konjunkturberoende och liknande. Så att man får en viss inbyggd riskspridning även där. Jag vet att Lifco har ju samma komponent till exempel.
Ja, så att det här är ju väldigt intressant. För att Vitec också köper och liksom vill inkorporera och äga mjukvarubolag och sådär. Så att jag tror att det kan vara liksom vettigt att tänka på det och reflektera kring det, och att det finns många bolag som är investmentbolagens kusiner. Så.
Mm.
Ja.
Så att om ni inte vet vad ni ska läsa eller förkovra er i helgen, om det blir en regnig helg som det ser ut som att det ska bli i ganska stora delar av Sverige, då vet ni det nu. Då kan ni läsa om investeringsbolag och förvärvsmaskiner.
Johanna, det låter alldeles underbart. Det har varit ett väldigt trevligt avsnitt att få bubbla av sig lite grann kring investmentbolagen här på börsen. Det är onekligen något som är aktuellt precis just nu. Alltid intressant.
Mm, det är det. Hoppas ni också tyckte det. Och på trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka.
Trevlig helg och stort tack för att du lyssnade på det här.